Ja, Göran, vi börjar med politik och det händer ju mycket i det svenska politiska livet nu och inte minst vad det gäller budgeten. Och nu i onsdag så lämnade ju finansminister Magdalena Andersson över regeringens budgetförslag för nästa år till riksdagen. Ja, det är en valbudget med många stora satsningar inför riksdagsvalet om knappt ett år. Och en hel del har ju presenterats bit för bit alla redan under de senaste veckorna. Men hur skulle du sammanfatta vad de stora satsningarna i denna budgeten är?
Ja, det är ju en reformbudget på flera områden. Sveriges ekonomi går ju väldigt bra, som jag har kunnat berätta om ganska länge nu. Och det finns alltså stora offentliga överskott också för statens del att använda för regeringen. Och i den här budgeten så satsar man då över 40 miljarder kronor på olika satsningar. Och därutöver så finns det ännu mera pengar över. För det här överskottet, det beräknas ju till att vara dubbelt så stort, nästan 80 miljarder kronor. Och därmed så klarar man också det överskottsmål som ska finnas. Plus att det finns pengar över då för att fortsätta att amortera på statsskulden, som ju är förhållandevis liten jämfört med andra länder, men man vill ändå hålla ner den för framtiden så att säga. De grupper som kan glädja sig över den här budgetsatsningen nu, ja, det är till exempel då landets pensionärer. Regeringen vill sänka skatten för dem med lägre pensioner nästa år, och den här skattesänkningen ska fortsätta åren därefter. Under förutsättning då att man sitter kvar i regeringsställning. Och detta då för att skillnaden i beskattning som ju uppkom för ett antal år sedan mellan pensionärer och de som arbetar, att de här skatteskillnaderna, pensionärerna får alltså betala mera skatt än vanliga löntagare, att det här ska utjämnas. Och det kostar ju en hel del pengar, men nu börjar man i alla fall med att försöka tajta ihop det här gapet nästa år. Barnfamiljerna får också mera pengar av regeringen i den här budgeten. Barnbidraget höjs med 200 kronor och det innebär då att man får ungefär 1200 kronor i månaden i barnbidrag. Och man sätter också av pengar till kommunerna så att barn på sommaren ska få möjligheter via kommunerna då att komma ut på olika aktiviteter och också kunna få under sommarloven kunna få resa gratis med kollektivtrafik. Och vidare då så kommer ju flera andra grupper också då att få del av de här satsningarna. Det blir höjda sjukersättningar till exempel.
Mm. Ja, du sa, det blir också mer pengar till vården. Vad är det man tänker förbättra där? Vilka hål ska man stoppa igen?
Ja, man satsar alltså av de här 40 miljarderna så är det 4,7 miljarder kronor då som på olika sätt ska slussas till vården. Och vården, det är ju framförallt det som drivs av kommuner och landstingen. Men här vill då staten hjälpa till, och det man har skjutit in sig på är bland annat att försöka korta då de här operationsköerna som har växt under senare år. Och sen ett omdiskuterat område som har varit uppe på tapeten ganska länge, det är ju mödravården. Det vill säga när förlossningsvården, när man ska föda barn ute i landet, det har varit svårt här i huvudstaden till exempel att vara säker på att man får komma till det sjukhus som man en gång har blivit utlovad för att kunna föda sitt barn. Man har fått kanske hamna på andra ställen. Har barn fötts med extra vårdbehov så att säga, så har det inte funnits platser heller. Man har till och med fått skicka barn till Finland för att klara av det här. Och det här ska då de här miljarderna då hjälpa till med att få bort både köer och få en förbättrad och ökad trygghet då för blivande mammor här när de står inför ett barnafödande.
Mm. Om vi tar man har steg tillbaka där. Det här överskottet då, hur kommer det sig att det är så stort överskott? Varför finns det så mycket pengar i kistan?
Ja, det handlar ju om att den svenska ekonomin går väldigt bra. Vi har en tillväxt i år på över 3%, något sådant. Vi har haft ganska hyggliga tillväxttal under en följd av år. Och exporten har gått bra. Hushållen har ju fått också reallöneökningar, och det har ju också gått till en hel del konsumtion. Och det man konsumerar, det betalar man ju skatt på, moms och sådana saker. Så här ytterligare ett led då för staten att få in pengar. Sen har ju också invandringen eller flyktingmottagandet, det har ju toppat. Och det som var väldigt, kostade väldigt mycket pengar då 2015 och under förra året, de kostnaderna är inte lika stora längre här framöver. Och det gör ju då att budgetmässigt sett så går det mindre pengar till detta, och då kan man då också spendera de pengarna på andra områden. Det är väl den korta förklaringen.
Mm. Ja, det låter som ett väloljat maskineri helt enkelt. Ja, och du, också polis, rättsväsendet och försvaret som vi har pratat om innan i programmet, de ska också få stora tillskott. Man fortsätter lova detta.
Ja, absolut. Rättsväsendet och polisen, inte minst med tanke då på det som sker i många förorter med kriminalitet. Vi har haft sett väldigt många sådana här dödsskjutningar under året, och de har ju ingalunda minskat. Det har skapat otrygghet i många bostadsområden i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro, för att nämna några av städerna. Polisen får nästan 3 miljarder extra här under det kommande året. Rättsväsendet ska ju också få mera pengar. Åklageriet och också kriminalvården behöver ju mera pengar då för att kunna fullfölja sina skyldigheter så att säga. Försvaret har ju också varit en sån här tvistefråga där man ju har vänt på klacken igen, som bekant. Efter alla de här stora neddragningarna av det svenska försvaret så är det ju istället en upprustning. Och här har man ju också då kunnat med några av de borgerliga partierna träffa en försvarsuppgörelse som ger ytterligare några miljarder kronor om året då till försvaret för att täta i en del av de led där det är ganska så glest. Så att det är ganska mycket pengar då som sammantaget går både till polis, rättsväsende och försvar i den här budgeten.
Mm. Och som sagt, det finns pengar i kistan, men kan man förvänta sig att det blir några skattehöjningar också på något håll?
Ja, en del skattehöjningar blir det. Det har ju diskuterats tidigare då om några skattehöjningar som regeringen hade uppe. Nu fick man ju släppa två av dem. Men det här med flygskatten, den kvarstår ju, och det ska ju ge en del inkomster. Och det är ju framförallt också förenat då med miljöpolitik. Det vill säga att det kommer att kosta någonstans mellan 60 upp till 400 kronor att för en enkel flygresa här framöver i Sverige. 60 kronor, och det är ju mera inrikes då. Men reser man till exempel till Australien så kostar en inrikesbiljett minst 400 kronor mera i skatt. Det är ju en av de skattehöjningar som kommer. Likaså så blir det, har man ju föreslagit här också, att man ska höja beskattningen på en del av det som har blivit väldigt populärt sparande. Nämligen då kapitalförsäkringar och det som heter då ISK. Investeringssparkonto, där man alltså kan spara långsiktigt i aktier och aktiefonder och så vidare. Istället så betalar man en årlig skatt på det här beloppet, och när man väl säljer sina tillgångar, sina aktier eller aktiefonder, så får man inte betala någon reavinstskatt. Man får inte deklarera det hela istället. Den här skattesatsen, den tycker man är för låg nu från regeringens sida. Och därför så föreslår man då också en höjning av den här skatten. Så det är väl några av de här skattesänkningarna som kommer att dyka upp och förmodligen då också bli verklighet.
Mm. Ja, och den här budgeten då, tror man att den kommer att gå igenom riksdagen? Regeringen har ingen egen majoritet där.
Nej, regeringen har ingen egen majoritet, men det ser väl ut som att den kommer att göra det. Vänsterpartiet har ju fått vara med och förhandla om den här budgeten, och Vänsterpartiet tar gärna åt sig äran i dagens läge då för en hel del av de reformer som man nu genomför, inte minst då inom vårdområdet och även på andra håll. Och från oppositionens sida så den kritik som man riktar mot den här budgeten är väl det att den kommer inte att få ner då de stora arbetslöshetssiffror som finns bland nyinkomna här till Sverige. Idag har vi en arbetslöshet som ligger runt 7%, men av inrikesfödda så är det ju under 4% som är arbetslösa idag. utan den stora delen, över 7%, det är ju de som, över 20% är de nya anlända här i Sverige. Och det är ju samma, om man väger ihop dem där så får en arbetslöshet totalt på 7%. Men här kritiserar man då från oppositionens sida att man inte sätter in sådana utbildningssatsningar som ger varaktiga möjligheter att komma in på arbetsmarknaden, alltså yrkesutbildningar och sådana saker. Istället så hävdar ju oppositionen då att det här är ett sätt att frisera arbetslöshetssiffrorna genom att erbjuda olika typer av aktiviteter istället då för konkreta reella utbildningsinsatser som kan leda då till arbete, permanenta arbeten framöver.